Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Du lyssnar på Röstskådespelarna, en podcast om Sveriges dubblegendarer. Syftet med podcasten är att hylla rösterna som gett så många generationer äventyr, karaktärer och glädje. Samt att spara upplevelserna och historierna från en, i mina ögon ibland, förbisedd kulturskatt. Christian Hedlund heter jag. Jag är röstakrobat, föreläsare och podcastproducent och kreativ entreprenör. Och idag så har jag äran att få sitta hemma. Det är som en Batcave. Det är ju som att Bruce Wayne skulle bo här i det här rummet. Sveriges enda äkta Batman har jag med mig. Du som lyssnar kanske minns honom kanske bäst som just Batman, Jason i Power Rangers, Brock i Pokémon, Fred i mediadumsversioner av Scooby-Doo, Sly Cooper i Sly Cooper-spelen, Plankton i Svamp och Fyrkant, Robbie Ray, pappan i Hannah Montana, Knuckles i Sonic X, Ickis i Riktiga Monster, Hilbur i Hilbur & Company på TV1000, eller Mattis i Studio Ghiblis Ronja Rövardotter. Och jag skulle kunna fortsätta hur länge som helst. Är det någon jag har missat så där som du tycker den där ska vi lägga till?
Nej.
det dög.
Ja, det är bra.
Varmt välkommen till podcasten och tack för att jag får ha dig här och vara här hos dig. Mattias Krave.
Nej, men
det är podcastpremiär så där. Mm.
Det
ska bli spännande och för att du har fått väldigt mycket frågor och mycket svar också eftersom du har ställt en fråga till lyssnarna.
Kul, det ska bli kul här.
Men vi börjar i starten. Född 2 juni 1967 i Solna.
Ja, jag är född i Stockholm då. Uppvuxen i Solna, men Allmänna BB låg i ett hus som ligger bredvid bakom Östermalms IP, eller mellan Östermalms IP och Stockholms stadion. Så några sekunder där i början var jag östermalmare och sen så blev det kvickt över till AIK Country.
Är inbiten gnagare eller?
Ja, det är blodigt.
Nu kommer min fru bli glad.
Ja, det känns härligt.
Hade du stor familj?
Jag har fortfarande lika stor familj. Vi tar en liten paus just där.
Ja. Det är nämligen så att det är barn hemma och Mattias måste hålla koll på att man kommer iväg till fotbollsträning och allt möjligt. Så det är därför det kan bli avbrutet. Det kanske är senare i podcasten också, men det tycker jag bara är okej. Jag älskar det med podcastformatet, just att det blir lite levande. Ja, sådär. Familjen. Du sa att du fortfarande har stor familj.
Ja. Mamma och pappa, de första 9 åren, sen var bara mamma med oss. Pappa finns ju kvar i livet, men flyttade. Och syskon hade jag på den tiden 2, en storebror 4,5 år äldre, en stora syster 2,5 år äldre. Och sen med tiden så dök upp en lillebror också som hette Erik, som är 12 år yngre än vad jag är. Och på den tiden av olika skäl, eller även idag förstås, så vi hade inga kusiner. Så mor och farföräldrar åt alla håll och kanter har bara haft oss som barnbarn, så att säga. Så vi fick ganska mycket fokus. Och nu är det ju tvärtom då, när mina barn och mina syskons barn är så många. Då är det mormor och farmor och morfar och allt samtidigt. Men vi var en ganska tajt liten klan med andra ord. Och det har hållit i sig än idag. Så vi umgås väldigt frekvent och har väldigt starka band till varandra. Och hjälper varandra i vått och torrt och sådär.
Det låter som en bra uppväxt.
Ja, men absolut på det stora hela. Och det är mycket som var bluesigt, men väldigt lite skulle jag vilja ha ogjort. Och Solna var bra. Det var ett ställe, det fanns väldigt mycket jämnåriga där vi var uppvuxna. Det var just innan miljon, eller man kan säga första vågen miljonprogram, innan miljonprogrammet var uppfunnet. Och det betydde att nästan alla som flyttade in i de där stora betongkåkarna var småbarnsfamiljer. Så vi var hundratals ungar ute på gården alltid. Det var som att se någon film, sån här äppelknyckarbrallor-film från 30-talet. Alla går bara omkring och pallar äpplen hela tiden och busar och pratar Stockholms slang. Så var det.
Barnen i Buller City.
Så var det. Bullersolna.
Vad skulle du bli när du blev stor?
Ja, det har nog varierat ganska mycket, men med tiden så filmregissör blev nog ett mål som jag började nära ganska tidigt.
Hur tidigt då?
Någonstans mellanstadiet, högstadiet började nog.
Så tidigt? Mm. Hur yttrade det sig då?
Min storebror drog med mig på filmklubben Cinemateket, och då alldeles för tidigt fick jag se alldeles för bra filmer, och de satt djupa spår i mig, och jag märkte att det var ett starkt språk och kände att inget annat var riktigt värt någonting jämfört med en bra film. Och kunde uttrycka sig via film, det var en dröm. Så jag började göra mycket smalfilm själv, och i mellanstadiet så klämde jag ju med både det ena och det andra. Ofta action och blodigt och splattrigt och sådär. Men förvånansvärt bra rullar faktiskt, med tanke på att vi var ju bara kids.
Har du någon favoritfilm från, som var, du vet, startade allting?
Ja, men vi gjorde ju en filmatisering av en Ed McBain-hörnsten som heter Lady Killer. Och det blev en 50 minuter lång hårdkokt thriller.
Oj.
I stereoljud och i cinemaskop. Och det här är smalfilm, så jag menar, det var ganska avancerat. Och den håller än idag ganska hög kvalitet, får jag säga, med tanke på att vi var kids och inte visste vad fan vi gjorde. Men kul var det.
Så filmnörd från...
Ja, det får man säga.
Har filmintresset och så, du har ju regisserat och du skådespelar. Är det någonting som liksom har närt eller funnits med dig? Tittar du på mycket film liksom fortfarande idag?
Ja, betydligt mindre, men det har med... Så jag har flera barn och det tar den vakna tiden, så att jag hinner inte se så mycket film. Tyvärr, för jag älskar det verkligen. Men kanske har mitt intresse mattats lite också så där. Man har sett så mycket film så att det känns som att man ser sömmarna ibland, och då är det inte lika kul att se filmen. Men och så ena mellan blir man överraskad och så är det lika underbart igen.
Men då, med tanke på att vi ändå kommer att fokusera mycket av podcasten på den underhållningen som framförallt för barn som du har varit med och gjort. Nu hör vi ju film här, men det tar mig in på frågan, vilken typ av underhållning växte du upp med?
Ja, men det så drog mina föräldrar med mig på Nils Poppe och Knas Casinogänget, ja, med Carl-Gustaf Lindstedt och dem, och Hasse och Tage var väldigt stora hemma hos oss. Pappa älskade Povel Ramel väldigt mycket. Så det fick vi den delen med oss i modersmjölken. Annars kan jag väl säga, förutom då filmintresset och alla filmer som jag tidigt exponerades inför, så var musiken. Musiken var väl den stora kärleken. Och den fick jag nog främst från pappa, som lyssnade på musik jämt och ständigt. Och jag brukar säga skämtsamt att när jag har jobbat med teater eller med dubbing och sådär, att min första stora kärlek i livet, det är ändå musiken. Och sen kommer musiken. Sen tror jag nog det är musiken. Och undrar om det inte är musiken sen. På femte plats kommer kärleken till AIK. Sen är musiken. Och sen kommer teater och dubbing.
Men är du musikalisk själv? Fick du med
dig
det?
Ja, det är jag. Men jag praktiserar inte fullt så mycket som jag kanske skulle vilja. Men jag fuskar lite grann med ämnen mellanrum. Det gör jag.
Vad spelar du då?
Framförallt så sjunger jag.
Har du sjungit i dubb?
Det händer ofta, så sent som igår skulle jag gissa.
Jaså, vad spännande. Mm. Och det brukar ju vara så, då kan jag säga det vet du som brukar lyssna på den här podcasten. När vi säger, ja men det där, det gjorde jag igår, då kan vi ju inte säga vad det är oftast. För vi säljer ju vår själ varje gång vi skriver på våra papper om att inte prata om vad vi gör förrän det släpps. Brukar inte vara så?
Ja, det stämmer säkert.
Du har slutat läsa dem.
Alltså när så inte sent vad jag skriver under.
Vilka röster växte du upp med då?
Du menar i den här formen som vi pratar om nu?
Nej, jag tänkte kanske om det var någon röst som du alltid kommer att minnas. Sådär, om det, oavsett om det är sång eller på tv. Eller...
Ja, men pappa spelade Bob Dylan när jag var liten och han hänger ju med fortfarande. Han är ju husguru fortfarande. Så att, det är väl en röst som verkligen hängt med. Jim Morrison tyckte jag också, tonåring. Han är också väldigt mycket röst. Ja, tills vidare så nöjer vi oss med de två. Tage Danielsson har ju en väldigt speciell och rolig röst. Mm. Så att, vi tar den trojkan till att börja med.
Men det var ingen annan som var så där. Du har inte inspirerats av någon röst så, i och med det du gör eller det du blev?
Vet du vad? Alltså, det här med röst, det är något som kom efterhand. Jag gick på teaterskola, jag hoppade av gymnasiet efter tvåan, eller mitt i tvåan egentligen. Och började på teaterskola. Och en bit in i de där studierna så var det någon röstlektion. Och vi skulle sjunga. Och jag var ganska ny i den klassen. Jag var yngre än alla andra. Och hade väl lite dåligt självförtroende. Alla var så balla och häftiga och duktiga tyckte jag. Och så sa helt plötsligt vår röstinstruktör. Eller sånglärarin eller vad man skulle säga. Pia Olby sa helt plötsligt att. Ja, jag förstår att du är väldigt kär i din röst och du är så van vid att uttrycka dig med rösten och du sjunger, din sångröst är så speciell. Jag hade aldrig tänkt tanken, jag förstod inte vad de menade. Men däremot så tyckte jag mig upptäcka att damerna, mina nästan jämnåriga klasskamrater som var väldigt trevliga att titta på, att de nickade lite instämmande där. Och då började jag förstå att det där med rösten, det kanske är någonting att spinna på. Jag hade aldrig tänkt tanken. Och så var det någon manlig teaterlärare som sa lite så här nedlåtande att ja, du tror att du kan bara luta dig mot din röst och det ska fungera. Men nej, du måste dyka in på djupet också. Jag hade inget emot att dyka ner på djupet om jag kunde bara. Det var bara jävligt svårt tyckte jag. Men jag hade absolut inte... eller inte medvetet i vilket fall försökt dölja mig bakom någon röst eller så. Det var för mig en helt ny upplevelse att folk ansåg att det var någonting, ett företräde som jag hade som var positivt. Och därifrån, från den dagen så kanske jag började på något sätt om inte identifiera mig med en kille som kunde uttrycka sig vokalt, så i vilket fall en kille som försökte göra det genom att imponera på olika sätt och kanske beslöja rösten på olika sätt vid olika tillfällen och så.
Så du hade aldrig hållit på att göra så här röster och så när du var yngre?
Nej, inte röster. Det var med. Vi gjorde väldigt mycket egna shower och mycket olika revyer och filmer som jag sa. Men då var det situationerna som skulle vara roliga. Det var inte figurerna, det var inte karaktärerna. Och det kanske fortfarande att jag skulle nog mer förknippa mig själv med relaterad komik eller dramatik mer det än karaktärsdrivet, det vill säga att det är en lustig figur eller så. Och jag menar inte att det är sämre än det andra eller bättre än det andra. Det är bara att det jag går igång på det är människor i ett sammanhang som reagerar på olika sätt. Och då kanske en för driven karaktärsröst till exempel kanske skulle hota och lägga sig i vägen för situationens komik, eventuellt skulle jag tycka. Men jag talar säkert emot mig själv och är inkonsekvent och så vidare. För att samtidigt så har jag ju lärt mig att förställa rösten på olika sätt så det ska funka i olika sammanhang. Men ändå, långt svar på kort fråga. Nej, det är ett medel för att komma till en situation som kan förmedla glädje eller sorg eller gud vet vad det ska vara. Och det är inte så att karaktären eller röstkaraktären som sådan är ett mål, utan den är ett medel.
Men det är väldigt intressant. Nu smyger jag egentligen in på ämnen som jag hade tänkt fråga sen. Men jag tycker att det är så spännande just med... kan du se någon röd tråd i vilka karaktärer du har fått dubba just med hur du vill se att inte... den skruvade rösten är inte det som du vill sätta centrum, utan det är någonting annat med karaktären. Finns det någon röd tråd där i att...
Ja, men det har mer följt åldern. Liksom ung, kaxig snubbe då man fått göra bovar och balla figurer och sådär. Och med åren så har det blivit mer pappor. Och nu är det väldigt mycket pappor. Och det har jag ingenting emot. Och jag ska säga att i början var jag också mycket bättre på att förställa rösten. Jag hade ju tusentals olika. Upplevde jag själv i vilket fall. Och det har jag inte längre. Och kanske att det inte behövs riktigt lika mycket och lika ofta tycker jag. Men med jämna mellanrum så får man komma in och göra någon liten figur. Som vi gör en serie som heter... Du får klippa bort det här om det är så att det inte får sägas. Men 7D... heter den.
Den tror jag är nog officiell. Ja,
och då gör jag en jättegullig liten figur som låter ungefär som den där Ickis i Real Monsters som du nämnde. Mm. Han låter lite så här. Och då kom det fram en kollega, jag vet inte om du måste klippa bort det här, men han hette Jocke Jennefors. Och han sa, men gud, jag blev helt kär i din lilla figur du gjorde i 7D, de 7 dvärgarna. Han var så gullig. Och då kom jag på att just det, jag har ju en liten arsenal kvar utav små skruvade figurer kvar.
Det är roligt att du säger Jocke, jag tänker inte klippa bort det, för det är tanken att han kommer vara nästa gäst. Oh, det blir perfekt.
Åh, vilken på. Hej Jocke.
Men nu var du inne på det, du hoppade av gymnasiet för att bli skådespelare. Mm. För min nästa fråga var, när kom du in på den banan?
Ja, men en lång historia kort, så efter ettan i gymnasiet, då hade jag flyttat från Solna för att gå på gymnasiet inne i stora häftiga staden, inne på Kungsholmens gymnasium, och det tyckte jag var ett underbart år, ettan. Och då fick jag för mig att jag skulle vara utbytesstudent därpå, så jag flyttade till Los Angeles ett år. Och det var omvälvande på 1000 miljarder olika sätt. Och när jag kom tillbaka så kan man väl säga att min lust efter konsten hade vuxit. Och min lust efter skolgång hade krympt. Så en bit in på höstterminen där, i tvåan då, som jag hade börjat ett år för sent egentligen. Mina jämnåriga gick då redan i trean och var på väg att ta studenten. Då låg målsnöret så pass långt fram så jag kunde inte riktigt motivera mig. Jag hade varit duktig i skolan innan, men det var som att allting bara sjönk. Och jag började längta efter konsten på heltid och hoppade av gymnasiet, kompletterade lite på komvux, hade med mig lite avtäntade betyg, typ engelska från USA, samt ett väldigt bra amerikanskt slutbetyg. Det var ju enkelt, gjorde mig med vänsterhanden och få bästa betyg där. Men det gjorde att jag visste med mig att jag kunde söka på inom en så kallad utlandskvot. Så jag hade universitetsbehörighet och ganska god sådan. Så jag kunde lämna med gott samvete, någorlunda gott samvete. Nu ljuger jag, har fortfarande ångest för det där. Men jag kunde i vilket fall, karriärsmässigt så visste jag att jag stod inte helt naken. Utan jag hade ett skyddsnät i form av en tillhörighet till skolsystemet och längre fram. Mm. Högskoleutbildningar och så. Så att jag hoppade av gymnasiet och började på Kalle Flygare teaterskola. Och då var siktet inställt på att bli just filmregissör och tänkte att jag går vägen via skådespeleriet för att knyta kontakter och för att få lära mig, och jag kände inte till någon filmutbildning som skulle ta emot mig. Så att jag tänkte några år inom skådespeleriet så ska jag sen kliva över in i mitt rätta gebit. Men sen så det ena ledde till det andra och det tredje och det fjärde, och sen efter några år så gick det ganska bra och jag vågade mig på att drömma mer om skådespeleriet. Och kunde försörja mig dels genom dubbing men också film och tv och lite teater. Men hamnade i sämre och sämre sammanhang tyckte jag. Och till slut beslöt mig för att inte någonsin mer ta ett skådespelarknäck som jag inte liksom brann för eller så. Och då hade jag fått några till år på nacken och sökte in till Dramatiska institutets teaterregilinje. För efter de här åren inom teatern hade jag hunnit förälska mig i konstformen som sådan. Och upptäckt att jag kanske nog hade också lite anlag för att berätta en historia via rummet. Och teatern är ju rummets konstform. Och nuets konstform på ett annat sätt, där kanske filmen skulle vara med bilden och tiden, vad vet jag. Ja, det kan vi diskutera vidare någon annan gång. Men jag kände att rummet var väldigt, väldigt centralt för mig, hur att rumsligt berätta en historia. Och kom in på det och hade sen några bra år som teaterregissör. Och nu så kämpar jag som alla andra dödliga med att försöka få ihop det ena med det tredje och inte minst levebrödet.
Mm. Vad var det första indirekta steget eller direkta steget som gjorde att du började dubba då? Hur hamnade du där?
Jo, det var väldigt enkelt. Jag gjorde en kabaré kan man säga på ett ställe som heter Studion på Sankt Eriksplan i Stockholm. Som jag hade varit med och byggt om. Det var en gammal rockklubb som sen hade blivit bara en källare till en krog. Och den hade varit brandhärjad och så. Men vi rustade upp den. Och jag och några kompisar, bland annat Hasse Jonsson som är legendarernas legendar inom det här. Han var med i det här och vi gjorde den här showen. Och jag sa någon gång till honom att jag skulle behöva lite pengar och du dubbar. Det finns ingen chans att du har något nummer. Jo, men ring det här numret, Mattias. Och så ringde jag numret och talade med Lasse Svensson som är grand old man, som är nästan inom dubbing.
Absolut, och det första podcasten du lyssnar på här så finns det tidigare avsnitt med Lasse Svensson där han har massor otroliga historier.
Gud vad kul att höra. Det ska jag göra sen.
Förlåt Mattias.
Ja, och Lasse Svensson lyfte på luren och jag sa hej Lasse, det är så att jag heter Mattias Knavo och jag skulle, längre kom jag inte förrän Hasse ropade bakgrunden: han är bra, ta in honom! Och det dröjde ganska många år innan jag förstod att det där var verkligen en biljett att hoppa före i kön, för det var många, alla ville ju in, även om det inte var lika fint då kanske, som jag nog tycker att det är idag. Så alla ville ju in och dubba film redan då. Så att han, det blev en gräddfil in till en provdubb. Så att inom kort fick jag göra en provdubb. Och jag kommer mycket väl ihåg, vi satt på filmet som det hette då, låg på Sturegatan. Och Bjarne, som nu är på SDI, I love you Bjarne, han var min ljudtekniker och Lasse var med i rummet. Och vi fick göra röstprov, eller jag fick göra ett röstprov till någon film med hundar som sprang i någon New York-miljö. Och jag tyckte det var jättekonstigt, man hörde de här ljuden i lurarna, man såg bilderna, det var tidskoder, det var manus, allt det ena med en sjunde. Och till slut förstod jag då vilken hund jag skulle försöka ge röst åt och när och vilken text det var och så vidare. Och jag gjorde några taskiga försök, tyckte jag. Och till slut så säger bara Lasse, du kan komma ut i studion nu. Ja, tjena, tack, det var det. Ja, då ska vi lyssna då, sa han. Jag lyssnade väl då. På vad, tänkte jag. Så fick jag titta på en stor skärm. Fick jag se den här scenen som jag hade sett close-up inne i studion med en liten monitor bara. Och då var allt på svenska helt plötsligt och det lät ju så jävla bra. Och inte minst en liten hundrackare där som såg ungefär ut som den där hunden som jag hade gett röst åt. Men det lät ju så bra, så jag tänkte, vem kan det där vara? Så jag sa till Lasse, men vem är det som gör den där rösten? Det är du. Nej, men Lasse, sluta nu. Vem är det allvarligt? Det var du. Jaha. Så då fick jag direkt komma in i matchen och fick jobb direkt. Och på den tiden, det var just när TV3 och den fria tv-marknaden bara exploderade. Så det fanns hur mycket jobb som helst. Så min skola var kort och intensiv och lärorik. Så jag fick lära mig as I went along. Och som sagt, arbetstillfällena och lärotillfällena var många.
Men det låter som att du hade en riktigt häftig första upplevelse.
Ja, det var det verkligen.
Och just det här, men vad var det som gjorde att du inte kopplade din egna röst till den här?
Du vet hur det är, innan man är van, alltså, så känner man inte igen sin egen röst och sådär. Och så var det ju inblandat i en så bra kontext. Det fanns ett ljudspår som var professionellt. Andra skådespelare la de andra rösterna. Det var liksom, det var på riktigt. Det var inte jag som stod och var nervös i en studio, utan det var en färdig produkt liksom, med en kvalitetsstämpel på redan där. Så att jag kunde inte förlika mig med det eller se mig själv i det riktigt ännu. Men jag vande mig.
Hur upplevde du arbetsprocessen då, om du jämför med hur den funkar idag?
Där i början så fick man ju till och med, Lasse sa, gav mig videokassetter på allting jag skulle spela in, så fick jag gå hem och träna först. Och det var ett klokt sätt för att få mig att komma varm till studion, så att det inte alltid skulle gå åt till att bara vara nervös och sådär. Och jag var idog i början och satt hemma och tränade, men ganska snabbt märkte att jag behövde inte det. Men däremot vet jag med mig då, och många har sagt till mig också, att jag bara var övertänd. Jag tog isen bara, fan, jag ville vara duktig. Dels för att jag ville vara duktig inför alla duktiga människor runt omkring mig. Men jag ville inte svika eller det förtroende jag hade fått. Så att jag tog ifrån knäna, va? Jävlar vad jag svettades. Och jag tror att många ljudtekniker tyckte det var lite skoj med den där unge killen som gick in för det så mycket. Och det gjorde att de nog tyckte det var ganska kul att jobba med en som tog det på sånt blodigt allvar. Och det var nog en del i det som sen kom att bygga väldigt många vänskaper. För att väldigt många av de teknikerna från den tiden och de skådespelarna från den tiden är fortfarande några av mina bästa vänner. Och jag tror att det där engagemanget och viljan att inte släppa något dåligt över tröskeln var någonting som folk uppskattade. Även om de kanske tyckte i stunden att det var jävligt jobbigt också. För att jag var redan då en jobbig jävel.
Jag upplever det som allt annat än jobbig, Mattias. Men var det bättre i förr i så fall? Du säger att du fick en annan förberedelsetid och sådär. För att vi har pratat om det, de tidigare gästerna har vi varit rungande överens om att det går ju mycket fortare idag. Men var det bättre förr? Upplevde du den processen bättre?
Jag vet inte hur det är att vara nybörjare idag, vilket, om man får mer tid på sig och så vidare. Så jag kan inte riktigt uttala mig. Jag vet ju bara att med min erfarenhet nu, så kan ju jag, trots att det går snabbare nu, ändå ligga steget före på ett lättare sätt än jag kunde då. Så svårt kommer mitt rättvisande svar. Jag vet däremot, jag fick fuska lite som så kallad regissör på någon av de här serien en gång för några år sedan. Och då hade vi väldigt många nykläckta talanger som var jätteduktiga med i produktionen. Men jag upplevde att jag inte hade kanske det mandatet att ge dem den tiden som de var värda. Som jag upplevde i alla fall att jag fick då. Så det är möjligt att det är svårare att komma in nu. Å andra sidan vet jag att man idag också tidsbudgeterar för att låta de nya talangerna så att säga, får ta mer tid på sig. Och vi som har varit med lite längre får slita på lite snabbare för att det ska gå ihop i slutändan. Jag tänkte på det här innan du kom hit idag, att det är lätt att hemfalla åt någon slags slentriankritik mot geschäftet och fabriksinställningen och att det ska gå så snabbt och så vidare. Och jag är den första att skriva under på det. Samtidigt så kan jag inte blunda för att jag har en upplevelse av att jag och många med mig faktiskt gör ett bättre jobb idag än vad vi gjorde förr. Och det, vad det har för orsaker får vi se om det kanske kommer någon annan fråga som stimulerar de tankegångarna sen. Men allt var inte bättre förr.
Nej.
Till exempel, ett exempel, det var en period, det är säkert många som har gått in på förr, någon slags tidig fas. På den tiden så gick de teknologiska framstegen kom som spön i backen. Man hann inte liksom lära sig en teknik förrän det var någon ny slags apparat som skulle in. Och jag menar, vi höll på att installera, det var alltid någon ny teknologi som skulle installeras i studierna. Och för oss gjorde det kanske inte så stor skillnad, vi skådespelare, men stackars tekniker som hela tiden var tvungna att uppfinna hjulet på nytt med en ny teknik och så vidare. Och en av dessa ansiktslyftningar var A-datten, som det hette. Någon slags stor videokassett typ.
Det här kan vara ett bra läge att ta en Google-paus för den yngre generationen. Pausa podcasten och så googlar du. Välkommen tillbaka, nu vet du en A-datt.
A-datten, då vet ni allt om den. Och den följde med sig, det var otroligt dålig synk på den. Det var liksom mer regeln än undantag att den inte ville, så att säga, synka. Ljudet och bilden ville inte haka i varandra. Och då fick man börja om och så vidare. Ibland för säkerhets skull så tog man en väldigt lång pre-roll, som det heter. Får ni ta en till liten Google-paus? Välkomna tillbaka. Pre-rollen, det är alltså den tiden från det att man sätter igång maskineriet tills man ska leverera sin replik. Och idag kanske den ligger ibland på 2 sekunder. Men på den tiden kunde vi ibland gå upp till 2 minuter bara för att vara säkra på att vi inte behöver rulla tillbaka
igen. 2 minuter?
Det var liksom de värsta tillfällena. Men de tillfällena fanns, absolut. Och sitta i 2 minuter och vänta, det gjorde att man ville inte för någonting behöva gå igenom det igen. Så att man såg till att klara av repliken, hur svår den än var. Så det blev någon slags överlevnadsinstinkt som tvang fram en lyhördhet och en receptivitet i stunden. Som man kanske idag förlorar för att det är så lätt att ta det igen. Då visste man att om inte jag sätter den här nu, då kommer jag behöva sitta och svettas i denna illa ventilerade studio i ytterligare 2 minuter och vänta på exakt samma replik. I better make it. Och då ofta så fixade man det. Och det var en bra skola, ska jag säga. Och där tvang oss ibland till att för säkerhet skulle låg vi räcka ett helt avsnitt. Och vi gjorde några studios i Hasse Jonssons dåtida studio som heter Tuff. En klassisk inrättning nere vid Norra Bantorget. För säkerhet skulle vi låg i räck hela avsnittet. Vi dubbade hela avsnittet i en följd. Och det tvang fram ett helt annat flyt förstås. Kanske att man missade någon klaff här var. Å andra sidan fick man in spelet och känslan. Tänk att ligga 30 minuter i sträck i ett sammanhang och bara pumpa. Det var något helt annat.
Men du måste ha varit trött efter det. Alltså hålla fokus så länge.
Ja. Var helt färdig. Var helt död.
Vilken fan. För det är ju väldigt annorlunda mot idag. Det låter, men det låter otroligt häftigt. Och det klingar lite i det som Lasse Svensson pratade om. Just det här med... Han har sagt till mig vid något tillfälle att jag struntar ibland i klaffarna, jag vill höra spelet. Och nu förstår jag mycket mer vad det kommer ifrån.
Ja, nej men visst, absolut. Vad Lasse sa den där gången också till mig när jag fick göra mitt röstprov. Då sa han några ord som har blivit bevingade, som går att applicera på många tillfällen, många, vad ska man säga, områden inom tillvaron. Och det var att om du har kul så kommer det märkas. De som har kul är ofta bra på det här, sa han. Och då tänkte jag ska försöka ha det kul. Men jag hade det faktiskt kul. Och en skön liten livsvisdom att bära med sig faktiskt. Tack Lasse för den. Att ha skoj på vägen. Så är det mycket som faller på sin plats av sig själv.
Vad är det bästa med att dubba, tycker du?
Det är inte fel att kunna betala in en räkning ibland. Jag ska inte sticka en stor med det. Så det är väl en utav de där top 5 i vilket fall.
Top 3. Top 2.
Men om den andra på top 2 skulle väl vara då att delad plats skulle väl vara att det är väldigt roligt att få försätta sig i de här galna miljöerna, med de här galna figurerna, de här galna historierna, och få försöka göra det på så blodigt allvar man faktiskt kan. Och sen gå därifrån och så är det borta. Det är ju helt otroligt, det är jätteskoj. och göra det tillsammans med väldigt härliga och kompetenta människor som gör det på samma premisser. Och det har jag sagt förut och det tål att upprepas, att det är få branscher där jag upplevt en så stark kollegialitet och solidaritet sinsemellan som inom dubbingbranschen, där man så att säga verkligen ställer upp för varandra och finns där för varandra och liksom väldigt jämlik bransch oavsett var du befinner dig i näringskedjan.
Vad är det svåraste med att dubba?
Kommer ju tid. Nej. Vad är svårast? Nej, men det svåraste, om man ska se det rent allmänt, skulle väl vara att kunna lära sig bemästra någon slags teknisk nivå på det utan att förlora känsla och innehåll och riktning på replikerna. Det är väl en svårighet som man måste lära sig bemästra förr eller senare. Annars kan man göra något annat vettigare. Det kan vara svårt om man jobbar väldigt många timmar på raken att hålla uppe geisten. Men det är ett lyxproblem nu för tiden. För att förr kunde det göra så att man jobbade 3 timmar i sträck. Eller ja, pausade emellan förstås. Och sen en lunchpaus. Och sen var det 3 timmar till. Och då var man mer än lovligt mör efter det. Nu, tyvärr måste jag säga, så är det ofta bara en timme i stöten. Och det kan vara lite väl kort, dels ur ekonomiskt hänseende. Men också, du har blivit varm och så ska du sluta. Det kan ta lite tid att komma igång och vara inne i det. Och kanske man gör sitt bästa jobb efter en timme eller två. Kanske efter 3.
Finns det något som kan klassas lättare i dina ögon när det handlar om dubb?
Ja, det är väl lättare skulle jag säga att göra ett lågmält, långsamt drama som är riktat mot väldigt små barn. Jag ska inte säga att det är lättare att få ett bra resultat, men det är lättare att exekvera det, att så att säga klara av det. Ofta kan man höra till exempel om jag gör en vuxenröst, om jag gör en papparoll, så kanske det är ofta brittisk engelska och han kanske, i den mån jag kan härma en brittisk engelska nu, skulle säga: "Well, my dear, why don't you pick up the red ball?" Och att då säga det på svenska: "Nå, min lilla älskling, ska vi inte plocka upp den röda bollen?" Att det är väldigt enkelt att följa efter det. Så det skulle jag säga är enklare. Inte då nödvändigtvis sagt att resultatet blir så himla bra, men kanske. De ställer inte till det för mig, det tycker jag inte. Och svårare är förstås ju längre en replik är och ju mer dynamik det är inom samma replik, desto större krav ställs det på det. Sen tycker olika skådespelare olika. Jag har ingenting emot live action. Tycker väldigt kul när det är nyanserat och det är andningar som ska höras och den minsta lilla tvekan vill vi ha fram. Och du får gärna kanske sluddra lite ibland och vara lite extra explicit nog och tydlig på andra repliker och så vidare. Den dynamiken tycker jag är väldigt rolig. Till exempel. Sen är det svårt att sjunga. Det är svårt. Jag tycker det är, man hör direkt hur man blir sur och det låter falskt och det är knepigt. Och inte för intet så är det ju ofta stjärnorna som får komma in och täcka upp. Ungefär som när Ringo Starr gick hem från studion på gamla goda tiden, så smet Paul McCartney tillbaka in och la om trummorna. Säger det. Och det kan jag känna ibland när jag har sjungit in någonting. Då vet man att Jocke eller någon till de där andra, Öjebo eller någon, de går in och rättar till det.
Så det blir bra. Lite senare och ganska snart rättare sagt ska vi smyga in på lyssnarfrågorna. Jag kan ju redan nu avslöja och förklara det själv. Handlar många om Batman. Och jag hade ju i förra avsnitt ett Per Sandborg som gäst. Så Jokern och Batman nu. Men måste ju berätta, hur har du varit och givit röst åt denna ikoniska karaktär? Hur hamnade du där?
Då var det ju centralare, för att då var det många som kom ihåg det. Jag blir förvånad när du säger det där. Jag tycker inte det är en käft som känner igen det där längre, för att det var så länge sedan och det har kommit andra tjuvar emellan och tagit min paradroll.
Blir du sur över det?
Ja, men då i början var jag faktiskt sur över det. Inte mot dem som fick göra det, utan mot de studioserna som recastade. Och det har jag fått höra efteråt, att det var ju av det var ju jänkarna som ville det. De ville ha en yngre röst helt enkelt. Det började med att det skulle vara en typ Batman as a young kid typ. Och då fick Niklas hoppa in och det gjorde han jättebra, men jag tyckte att det skulle jag göra. Och jag tror också att det sammanföll med en lite naturlig svacka, kanske delvis i mitt liv, men också i min karriär som i det här fallet dubbingskådespelare, men också som skådespelare i allmänhet. Det var det som fick mig sen att söka till det i den svackan, kan man säga. Men just då upplevde jag det som ett svek mot mig att jag inte fick fortsätta med den rollen. Varför hade jag gjort något fel, eller varför straffades jag på det här sättet? Jag förstod inte alla andra vad ska man säga, relevanta tankegångar som låg bakom det beslutet. Så då var jag absolut ledsen för det.
Men det låter som att du ändå har placerat så pass mycket hjärta i den karaktären.
Ja, det var så verkligen. Då var det viktigt. Och jag vet att när första avsnittet kom och man prövade mig för den rollen, det var tidigt i både min karriär, men också kan man väl säga i den här dubbingboomen. Jag vet att jag och alla tekniker med mig, vi såg ju direkt att den där serien var ju inte bara ett eller två, utan flera snäpp bättre än allt annat vi dubbade. Att det var en så hög kvalitet. Och jag minns så väl, första gången vi skulle göra en provdubb, så tog några tekniker mig åt sidan och sa: lyssna bara på ljudbilden. Och då var det en sjukhusmiljö i en korridor. Och om man spetsade öronen så kunde man höra långt bort någon sjuksyster stå och diskutera någon behandling med en doktor. Och mycket riktigt, i sekvensen senare så panorerade väl kameran förbi. Och då såg man dem där långt, långt bort. Och det hade de vinnlagt sig om att få med ljudbilden. Och det tillhör absolut inte det vanliga på den tiden i vilket fall. Jag vet inte hur det är idag, men för oss var det en uppenbarelse att det fanns några som hade lagt ner så mycket kraft och kärlek på en produkt som vi fick förmånen att arbeta med. Så att vi kände oss väldigt, väldigt lyckligt lottade. Och jag kände också att vi fick mer tid på oss att göra de där avsnitten. Att alla visste med sig att det var viktigt att det skulle bli bra och så vidare. Så att det var inte snack om att om man ville ta med en replik så fick man möjlighet att göra det. Och vi slipade på stön när man fick en snyting, och när man landade på ett hustak så då kunde stönet låta minsann på ett annorlunda sätt än om man hade landat på ett biltak och så vidare. Och då blir det kul när nyanserna är av intresse och omvärlden verkar vara nyfiken på att låta en pröva och utveckla sitt hantverk. Så att ja, den var väldigt central. Den var väldigt rolig att göra. Det var några långfilmer där som var väldigt, väldigt starka berättelser. Det var inte heller riktigt vana vid att de fick betyda någonting i historien. Och det har vi ju sen blivit mer och mer bortskämda med, tack och lov. Men nej, då upplevde vi att det var ett unikum, den där serien.
Och den står ju fortfarande, jag som Batman-nörd, jag missade tyvärr den svenskdubbade versionen. Jag såg den inte som ung, jag har sett den på en originalspråk i vuxen ålder. Men jag har läst mycket om det, just Kevin Conroy, Mark Hamill och så du och Per Sandborg. Då, och mycket historia bakom. Den står ju fortfarande som en väldigt högt i världen kring tecknad film. Att Batman The Animated Series var väldigt välgjord. Jag vet inte om det är någon som kommer upp till samma nivå.
Så upplevde vi det, och därför var vi mäkta stolta över att få vara delaktiga i det. Det var vi verkligen.
Men i och med ditt arbete som röstskådespelare så har du ju format och underhållit flertalet generationer med barn och ungdomar. Är det någonting du har reflekterat över?
Man har tänkt att det har förstört så många unga människors liv.
Tvärtom ska jag säga, verkar det som på frågorna och det du får.
I min generation då, vi som är uppväxt, jag är född sent 60-tal, då var Staffan Westerberg stor barn berättelseikon, och han hade något som heter Vilse i pannkakan.
Ja, det är ju en YouTube-paus för den.
Ja, verkligen.
Och det är kanske clownen Manne också.
Ja, men visst. Och de bägge fick oförtjänt lida pin och blev hånade för att det var för flummigt och det var för dittan och dattan. Jag tyckte de var kanon bägge två, inte minst Staffan Westerberg.
Alltså min generation hade ICA i rutan, så det blir inte bättre för fasen.
Men man brukade inte så skämtsamt hävda att Staffan Westerberg verkligen hade förstört x antal generationer. Och jag brukade skämtsamt säga då att jag hade gjort detsamma. Men det var väl mycket, att det var väldigt mycket som var skränigt, och det tycker jag, det var betydligt fler skräniga serier förr än idag. Och delvis därför tycker jag att det faktiskt är bättre idag än förr. Och allt det där skränet, att jag kanske tycker att man har haft ett visst ansvar som förvaltat lite illa då, liksom. Men jag är inte sen att låta mig motbevisa. Så är det så att du och alla dessa underbara människor som du har kontakt med kan få mig på andra tankar. Så keep it coming, baby. Det går väldigt lätt att smickra mig, sägs det.
Blir du igenkänd på stan av människor?
Nej, inte alls. Det hände någon gång väldigt, väldigt sällan. Och då är det väldigt roligt. Och jag blev lika förvånad varje gång. Det fanns en tid för 20 år sedan då jag klassades som en C-kändis. Då jag figurerade lite tv-sammanhang och sådär. Och då var jag ju igenkänd. Och det var lite jobbigt sådär. Dels var det ju det var en drog som man väldigt snabbt blev beroende av. Och om man inte fick sin dagliga fix där så mådde man dåligt. Så det var en nyttig cold turkey-period för mig därefter när jag förstod att det här är faktiskt inte livets innehåll. Och den mån jag skulle vara igenkänd idag så skulle jag förstås vara sminkad och glad. Men jag skulle absolut hantera en period där jag inte var igenkänd väldigt bra, för det är jag väldigt van vid.
Men har du blivit fångad som Batman på rösten någon gång? När du
var ja, lite? Men det har nog hänt några gånger utav sådana som du i din generation som kanske är uppväxt på de där serierna. Det har hänt. Men några av de här Ghibli-grejerna också. Det var en vuxen man i somras som kom fram till mig och sa att... jo, jag är starstruck. Så, vadå? Ja, men herregud, det är ju en legend här. Vadå? Jag tänkte, vad fan? Nu är det någon stor jävla. Ja, men det är du har ju gjort Porco Rosso. Jaha, liksom. Ja, men kom igen, liksom. Men då tänker jag mer, stackars jävel. Tycker han att det är så viktigt, tänker jag då.
Men det är ju det, du ser ju ändå, tänker du när han kommer ändå fram till dig och det kommer komma fler här, jag lovar det, där det här är, du har gjort stor skillnad. Ja, vad tänker du när du hör sånt?
Ja, nej, det går nog inte riktigt in, men
vi kommer dit. Tittar du på dina egna insatser?
Om jag hör på tvn att jag är där och har möjlighet, då sticker jag absolut och tittar för att se hur det funkar. Och ta lärdom, och är det något som inte funkar så vill jag kunna bättra på det nästa gång. Och är det någonting som funkar så är jag inte sen och klappar mig själv på ryggen och tänker att det här är bra där gubben, det gjorde du bra.
Vilken är din absoluta favoritroll då?
Oj, det är svårt att säga, men det är så väldigt mycket. Men någonting som rullar nu på tvn som jag ser som jag ofta tycker att ja, det var ju bra. Det är något som heter Steven Universe. Och vad den går har jag ingen aning om, men serien är bra, den är otroligt bra och den är väldigt, väldigt dubbad rakt igenom. Och jag tycker min gubbe funkar super, om man får säga så. Det tycker jag inte om allt, men den tycker jag absolut det. Vad tycker jag med det? Vad var det jag tänkte på? Jo, men du nämnde ju Ronja Rövardotter. Jag ska inte sitta här och hymla. Jag tycker att det är en väldigt bra serie, jag tycker alla som är med den gör ett superjobb och jag är en utav dem.
För en som har dig som idol eller förebild och som själv vill bli röstskådespelare, för det är flera som lyssnar på den här podcasten av den anledningen, och som är dina fans som sagt, som vi ska komma till. Har du några tips att ge?
Lär känna Hasse Jonsson.
Det är ett bra tips. Ingenting annat?
Nej, men jag kan tänka mig, jag vet ju hur många det är som genom åren hört av sig till Lasse och hans kollegor / konkurrenter. Det är inte en kort kö man ska ta sig förbi. Och även om man hamnar i en provdubbningssituation så är det långt ifrån säkert att man får möjlighet att få jobb, hur duktig man än är. Jättetråkigt, men sant. Tyvärr är extra svårt om du är tjej, för att det finns så få tjejroller i relation till killrollerna fortfarande. Även om det är på förbättringsvägen, verkligen. Förr var det ökande. Det gick 99 roller, manliga roller på en kvinnlig. Det var hemskt. Bra för lönekuvertet, men det var delvis därför jag kände att man förstörde en generation och sådär. Det blev en skev bild. Det är inte så att i den dubbade, tecknade filmvärlden, framförallt då, så tror jag att barnen fick för sig att det bara fanns gobbar ute i världen. Liksom, tjejer, vad är det för något? Det var liksom vanligare med dinosaurier än bara med kvinnor, och det tyckte jag var en av alla skevheter. Nåväl, jag tror det här är ett långt svar på en kort och koncis och bra fråga. Jag tror, är det något som man skulle kunna göra, så är det väl kanske spela in egna grejer och skicka, så att den här lusten som vi snackade om tidigare, om man tycker det är kul, att det kan sippra igenom. Jag vet inte hur du gjorde, för du har ju tagit in på ett icke-konservativt sätt, och du vet nog bättre än jag man gör. Men om man på något sätt kan sprida sin lust och kärlek till det utan att gå via kön, det tror jag är bra. Skicka in, gör egna små inspelningar och skicka in dem. Och annars, som sagt, Hasse Jonsson, det är en bra kille att känna.
Har du blivit nekad en roll någon gång?
Jag vet inte vad du menar med nekad, men man prövar ju ofta för dem och ofta får man dem inte. Och det där går lite perioder. Och det är lika trist varenda gång. Men ofta ska jag säga så hinner man glömma att man har gjort det där röstprovet. Så att man blir förvånad när de ringer och säger, jo du fick det där. Vadå? Ja men den där du prövade. Ja den är jag, just det. Så, men absolut blir jätteofta nobbad. Senast här några grejer på Eurotroll. Jättefina serier, det var någon engelsk serie. Just en sån här papparoll som vi pratade om, som pratade långsamt om röda bollar. Men den tyckte jag var väldigt fin, den hade jag gärna tagit. Och så var det någon jättekul dockanimation i Wes Anderson-stil. Där jag skulle vara någon slick liten räv, typ Sly Cooper. Den rollen gick till någon annan, jag vill inte veta vem. För då blev...
Jag ska inte säga för mycket, men jag kan ha varit en av dem.
Aj.
Ja, så nu blev det dålig stämning.
Aj.
Ja, nej, men det var ju kul att jag fick komma, jag tror jag. Men har du något tips till de här unga röstskådespelarna eller aspirerande röstskådespelarna för att möta motgång?
Nej, practice makes perfect. Det går bara att träna genom att gå igenom det. Och jag har fler motgångar än medgångar och det jag tycker fortfarande det ligger på minus, så det är bara att go through it. Men jag slutar oftare än jag börjar. Kastar in handduken oftare än jag börjar på ny kula. Det finns en tillräckligt stor kärlek till det man gör, så börjar man igen. Det är som det är kul, och jag älskar AIK, va? Vi förlorar ofta. Vi förlorade med 0-0 mot Hammarby sist. Det var hemskt. Och att förlora med 0-0 mot Hammarby, det betyder att man vill inte titta på en match någonsin igen. Men sen så kryper torsdagen eller söndagen på, och sitter man där på läktaren igen eller C-sports. Hallå.
Tjena.
Här är Christian, här är
Hej.
Nina.
Hejsan!
Hej! Micke har kommit.
Åh, vad trevligt. Ja. Kom in och gör en liten snabb cameo. Här är Micke Ahlberg, en stor dubbingskådespelare. Som har gjort massa grejer. Här är Christian. Ja. Hallå, gubben.
Hejsan,
Christian.
Vad
ska du
se
dig? Micke, vad har du gjort för roliga grejer? Berätta, bara ta några...
Vi håller på att göra en dubbningspodcast.
En dubbningspodcast? Ge mig bara några grejer.
Dubbningspodcast.
Podcast?
Ja, vi sammanfattar en fantastisk karriär. Vi
har ju på här samtidigt med Smurfarna och...
Ja, jag tog in dig i din första serie.
Ja, precis.
Vilken var det? SDI på Hornstull.
Ja, Tomkatten, Smurfarna och...
Ja.
Härligt.
Ja, du är bäst.
Jag minns inte.
Nej.
Allt.
Men då kanske det blir så att jag kommer med micken till dig snarare.
Ja.
Japp.
Tja.
Är röstskådespeleri fulkultur?
Jag är ju kulturelitist. Jag tror på den fina djupgående konsten. Men inte på bekostnad av den vad dess motsats nu skulle vara. Och ofta så upplever jag att i och med att jag har så att säga figurerat ymnigt på bägge sidorna, så upplever jag, om det finns ett motstånd, så har jag känt att det är starkare från den så kallat folkliga kulturen mot den så kallat fina än tvärtom. Men om det finns fulkultur, jag kanske inte alltid är så intresserad av buskis i dess värsta former. Jag får ta skit för det då. Men i dess ädla former tycker jag det är underbart. Jag skulle kanske inte lägga ner min själ i det. Jag skulle kanske inte resa långt för att få uppleva det. Men jag förnekar ingen glädje av att få uppleva det. Och allt det där bla 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 bla. Jag tycker inte röstskådespeleri är i så fall för fulkultur. Däremot tycker jag att några av serierna vi ibland får göra nu, och framförallt gjorde förr, är fulkultur. Där jag upplever att de är gjorda med kommersiella vinstdrivande syften enkom. Det får gärna finnas det också. Men om inte korvmakaren älskar att göra korv, så blir det ingen god korv till slut ändå, hur mycket man säljer. Och jag tycker att jag har varit delaktig till mycket dålig korvproduktion genom åren. Mycket mindre nu dock. Så att ja, ibland lånas röstskådespeleri till fulkultur, men jag tycker inte röstskådespeleri är fulkultur. Utan tvärtom, jag hade diskussioner om det här i början utan min karriär, när jag var tvungen att försvara det till och med. Och menade att det beror på i vilket sammanhang och med vilket allvar man ger sig in i leken. Och då vet jag att jag fick utstå mycket spott och spe från högnästa och lågnästa figurer som tyckte att det fanns väl ingenting i det där. Men en skådespelare, i den mån jag ser mig som det, det vet jag faktiskt inte. Men en skådespelares uppgift är att ge liv åt ett material, och det materialet kan komma i allsköns färger och utformningar. Bara tecknad film är en av dem. Så att, nej. Åh, vilka långa svar du får.
Ja, men det är fantastiskt.
Gå på fast forward. Klippa ymnigt.
Så är det dags för en guldbagge för röstskådespeleri?
Aldrig tänkt tanken. Why not? Why not? Samtidigt så var någon som gjorde en parallell mellan OS nuvarande utformning med 780 olika grenar med någon slags fiktiv framtida filmfestival där det fanns såna här subgenres man kunde tävla inom, som just rumänsk barnfilm, 2 minuters infilmad av vänsterhänta filmare. Att det var en egen genre som man kunde få guldmedalj i och så vidare. Med tanke på alla simdistanser, rygg och mage och bröstfena och lilltå och gud vet allt. Lång bassäng, kort bassäng, hög bassäng, lutande bassäng, ingen bassäng. Du vet, med vatten, utan vatten, med gelé, med ja, men du vet, you name it. Så att, nej, nu säger jag mot mig själv. Nej, för många discipliner så går det... vi skulle kunna ha en egen liten gala istället för att ha, det finns sådana här Raspberry Awards och det finns fulaste kläder och det finns fulaste och snyggaste och allt möjligt. Vi kunde väl ha en liten dubbingfestival där vi satt och gav varandra lovord och priser och sådär. Det skulle jag tycka, en liten intern dubbinggala som årligen gick av stapeln någonstans på någon liten skön sylta någonstans. Jag kan komma på några förslag om det är så att idéerna tryter hos de som hör det här.
Mm, jag gillar idén. Ja. Ja, jag kommer om jag får.
Absolut. Du är redan nominerad.
Ja, oj. Vilken ära. Ja. Du, innan vi går på att lyssna frågorna, Mattias. Mm. Har du någon sån där dubbningsminne som du aldrig kommer att glömma? Som sitter? Du har redan delat med dig massor, men finns det någon sån där... som är så här, det där är...
Det finns många, men jag kommer ihåg en gång till exempel var jag hade... En period så tog jag ofta med vänner in i studion och släktingar och sådär. Och dels sådana som Micke som var här nu, som för att jag ville ge dem en chans att komma in i matchen och lära sig. Då fick de sitta med mig ofta så de lärde sig inför en provdubb. För jag ville verkligen få in mina kompisar. Jag var duktig på att få in kompisar också. För att de var duktiga, men för att jag gav dem lite möjlighet att liksom träna innan och så vidare. Och ljudteknikerna ska säga att de också var väldigt generösa och lät dem bara med och så vidare. Men då kommer jag ihåg att jag hade min brorsdotter Anna med en gång, och hon var så liksom väluppfostrad redan på den tiden. Så hon satt där ett långt pass. Vi satt säkert i flera timmar. Hon hade hörlurar på så att hon skulle kunna följa med samtidigt. Och först efteråt förstod jag att de där hörlurarna hade ju aldrig varit inkopplade.
Nej, men...
Så hon hade suttit i 3 timmar och inte förstått någonting. Den hon hade hört var mig sitta och skrika. Liksom. Hon hörde inte originalljudspåret eller någonting. Hon satt där och var lydig och så vidare. Det var synd att hon inte sa till. Till exempel. Oh, det var en rolig grej.
Nej, men då har man, ja, då är man väl uppfostrad. Då är fantastiskt.
Jag kan berätta en annan liten rolig grej.
Ja.
Och det är så att vi gjorde en väldigt fin liten serie som hette Den lilla blå draken för SVT. Och den tyckte vi väldigt mycket om. Och Lasse var väldigt mån om att låta mig få göra Den lilla blå läspande draken. Och det var så att det var bråttom. Jag tror att jag hade något jobb i en annan stad just då. Så det var inte så ofta jag kunde spela in. Och min fru var havande och väntade barn. Men det var ju några veckor till det skulle födas. Men så blev det blixtinkallning. Och vi åkte in till sjukhuset. Och jag skulle egentligen vara på Eurotroll då. Och det var färdigt den där serien. Och det var i sista momangen. Och jag ville inte sätta Lasse på botten. Men så var vi på sjukhuset. Och så blåstes... Det blev falsk alarm så att säga. Men det skulle inte föda redan då. Det var tvillingar på gång i magen. Och så att hon fick stanna kvar, Nina, på sjukhuset. Och jag blev hemförlovad om jag ville. Och jag sa att jag behöver åka dubba. Vilket jag gjorde. Och åkte och satte mig i studion och så ringer Nina och säger att nu kommer det, du måste komma nu. Och jag hade ett avsnitt kvar och det är en hemlis, jag hoppas ingen hör det här. Men det är ingen som hör det här, och den som hör det säger ingenting, för det här vittnar om vilken dålig människa jag är.
Okej, nu kör vi tummis mot hörluren, vad fasen som helst, någonting.
Jag lovade min fru att jag kommer direkt, jag bara slänger mig i bilen och kommer. Och så fort jag lade ner luren så sa jag till Kim, som är Hasses son som satt och dubbade med mig, så att jag vill inte sätta Lasse på pappottan. Vi kör. Sätt direkt bara. Och vi dubbade 1,5 avsnitt bara. Utan en miss. Allt satt.
För det var ju tungt, va. Sen satte jag mig bakom ratten och körde. Och då visade det sig vara den bilfria gatans dag i Stockholm. Och jag var på Östermalm och skulle till Södermalm och för mina barns förlossning. Och Nina ringer och doktorn ringer medan jag kör bil. Och var är det? Jag kommer. Jag körde på varenda trottoar. Jag körde mot varenda enkelriktat. Mot varenda rödlyse. Över varenda pensionär du kan tänka dig. Kommer till SÖS parkeringsgarage. Då skriker doktorn i luren. Nu måste du vara här. Vi snittar vilken sekund som helst. Jag springer. Kommer upp på salen. Får på mig rekommendering. För det ska vara... Jag får inte bära någon smitta med mig. Och hinner bara komma in i rummet. Se kniven. Fara lite filmen Psycho. Och ut kommer en tjej. Och smitt igen. Och där kommer en kille. Och så har jag gått från att vara enbarnsfar till trebarnsfar. Det får väl ändå kvala in som ett dubbingsrelaterat centralt moment i mitt liv.
Och så dubbgudan efter och bara, nej, den här killen ska ren gata. Nu öppnar vi. Och så...
Ja, han.
Det är fantastiskt. Ja, men det är hemligt.
Yep.
Ingen vet om det. På internet kan alla vara tysta.
Yep.
Så funkar det ju.
På internet kan ingen höra dig skrika.
Du, då går vi in på lyssnarfrågorna, yep, Mattias. Och de första kommer till mejladressen. Alla kommer till mejladressen frågor@rustskadespelarna.se. Och den första är från Joakim Perkman. Jag hoppas jag säger det rätt, om det
ska vara Perkman.
Ja, Joakim Perkman. Joakim, hej Christian och Mattias.
Tja.
Min första fråga är nog något udda, men om det finns någon tecknad animerad karaktär, om det finns någon tecknad karaktär som Mattias velat spela in men inte fått göra av olika skäl, vilken är det i så fall? Ja, du nämnde ju en som som någon kanske snodde, vi säger inga namn. Eller?
Jag kan ju säga med facit i hand, när man sett många av de här underbara DreamWorks-filmerna, till exempel alla Toy Stories och allt vad de heter, så då blir jag grön av avund när jag ser vilka fina roller som fanns där som gick mig förbi och som andra duktiga människor har gjort istället, så det är inte det. Men där känner jag att det finns många, framförallt långfilmer, som jag gärna hade kladdat ner.
Har du någon sån där som du kommer på? Någon, är det ingen specifik röst som är kopplad?
Bara en utav flera. Jag tyckte den här sista Zootropolis, eller Zootropia, vad heter den?
Zootropolis.
Där, jag är med i den, men där fanns det väldigt många fina karaktärer som man gärna hade gjort. Till exempel röstprovade jag för den lilla rottan som är som gudfadern. Han är liksom Don Corleone, en liten rotta som sitter där. Och jag tyckte jag gjorde ett formidabelt...
Får man höra hur det lät?
Jag kommer ihåg lite, jag vågar inte det. Men min kollega slash konkurrent, vem det nu blev, jag kommer inte jag ihåg. Men gjorde tydligen ett ännu bättre jobb, så att vederbörande fick det. Var det du också där?
Nej, det, jag säger nej.
Men den fick jag inte, till exempel. Den hade jag gärna gjort. Vad finns det andra för olika grejer? Kommer på någon som säger till här innan?
Joakim fortsätter. Hur var det att spela in Power Rangers? Du var ju röda rangern Jason, 93-94. Svårt med läppsynk och så vidare jämfört med tecknat, frågar Joakim.
Ja, det var ju typ den första real-time... Vad säger man? Real-action, vad säger man?
Ja, vad säger, live action.
Live action, förlåt. Så heter det, live action. Det var första live action serien vi gjorde, typ. Det blev bland de första i vilket fall. Nej, det var det inte. Men en tidig. Och den var ju, tyckte vi, av lite tveksam kvalitet. Det var väldigt konstigt, tyckte i vilket fall jag. Så det var också, det sammanföll med en period av mitt liv där jag hade otroligt mycket jobb. Men själv upplevde att jag var på väg utför. Jag tyckte att jag hamnade i väldigt dåliga sammanhang. Och då tror jag att vara med i Power Rangers, det fick, den upplevelsen smutsade ner min känsla av att dubba den. Mm-hmm. Så att jag, med facit i hand, när jag tittar tillbaka så kommer jag ihåg det som en ingen vidare rolig period. Och jag förknippar den inte med något väl utfört arbete heller. Så jag hoppas att jag har fel och att folk tycker att den är bra och att den är bra. Men jag, som jag kommer ihåg det, så var det inte med någon slags nöjdhet jag betraktade resultatet. Och jag var väldigt intensiv då också. Klämde i från tårna med allt jag gjorde. Och det var ingen lycklig period helt enkelt.
Men då, jag kan bara säga att jag tittade på den då. Jag var 10 när den gick. Så jag var ett stort fan och mindes inte förrän jag började researcha dig här inför det här att det var du som gjorde Jason. Och jag hade aldrig upplevt en sån någonting annat än väldigt bra.
Du ser vad bra.
Joakim undrar också om du minns hur många avsnitt ni dubbade.
Av den?
Ja.
Ingen aning, vet du?
Nej, jag vet inte det heller. För den blev väl förbjuden i Sverige där i samma veva som Turtles och den här hemska olyckan i Trondheim.
30 kanske.
Allt gott till er båda och vet att podcasten blir magisk som vanligt. Även stort tack till Mattias som valt att medverka. Det tar oss lyssnare tillbaka många år i tiden igen. Vilket bara är möjligt genom dubbning. Vänliga hälsningar från Joakim. Tack så mycket för frågan.
Tack Joakim.
Hej på er Christian och det fantastiska legendaren Mattias Knave.
Keep it coming baby.
Vem är det här ifrån? Det är så konstigt. Ni måste skriva avsändare på det. Nu kanske nej, det står här. Björn Lindgren, titta. Men ibland så kommer det mejl utan avsändare. Jag tycker att det är så synd. Jag vill börja med att tacka för fantastiska röster såsom Brock i Pokémon, Batman och även Plankton i Svampbob Fyrkant.
Ja, det är en favorit förstås. Den glömde jag nämna innan. Men det är en favorit.
Ja, men är det det?
Ligger... Ja, jag älskar det.
Vill som andra grej svara på Knaves fråga. Nu får du ditt första svar. För du frågade ju då vad det är som är så roligt med dubbning, eller hur? Jag började intressera mig för dubbning vid ungefär 10 års ålder och mitt öra märkte då hur olika karaktärer lät. Och då började jag förstå att personerna bakom de flesta av karaktärerna gjorde riktig röstmagi och det triggade mig till att börja forska ännu mer om personerna bakom rösterna samt att bli intresserad ännu mer av dubbning i sig. Det är så roligt att sitta och lyssna efter röster man känner igen och det gör det så intressant att se nya talanger födas och sen kunna följa sina gamla barndomsröster i nya projekt. Det var mitt långa svar på din fråga och här kommer några frågor till dig.
Trevligt, tack.
Jag har fått höra att ni började dubba Pokémon, när ni började dubba Pokémon, att ni då hade den engelska översättningen att dubba mot. Nu har jag hört så dubbar ni med att höra den japanska originalet först. Är det någon skillnad på att dubba när man hör japanska innan man när man hör engelska?
Långt svar på din fråga. Dels är inte jag med längre i serien. Brock försvann för massa år sedan, men vi hoppas att han kommer tillbaka. Han har försvunnit förr ur historien och återkommit, så vi hoppas att han återuppstår. Men jag kan inte påminna mig att åtminstone jag någonsin har dubbat den med japanska röster i öronen. Utan det är möjligt att något avsnitt någon gång skulle ha varit det, men då skulle det ha varit något slags misstag. Eller. Jag ställer mig frågan till dig. Jag undrar om det ens är så idag. Jag skulle gissa att det är mot den engelska, att det är den engelska versionen vi dubbar mot fortfarande. Vet du bättre?
Nej, jag har faktiskt inte koll på det aktuellt. Och nu är det säkert som du alltid jag lyckas fixa i de här avsnitten. Någon fantastisk dubbfan som där ute bara sitter och skriker in i lurarna och har rätta svaret. Men tyvärr kan jag inte svara på det. Men upplevelsen mellan japanska och engelska då? För vi dubbade ju båda Ronja Rövardotter som vi kommer till en fråga här. Vad är skillnaden, tycker du, mellan engelska och japanska att dubba mot det?
Alltså, engelska kan jag ju så väl, så att då förstår jag repliken mycket bättre. Jag förstår den på ett sätt som inte jag gör när det är japanska. Å andra sidan kan ju originalspråket då förse mig som i det fallet upplevare och översättare av den upplevelsen med information som inte en engelsk person i det här fallet skulle kunna lyckas med. Annars är det ju rent konkret att japanskan ofta är mycket mer mångordig än vad både engelskan och svenskan är. Så att när vi gjorde Ronja var det ju rent parodiskt ibland hur långt utrymme vi fick på oss att säga väldigt lite på svenska. Och då var vi ytterligare bakbundna av en godartad vilja att ligga så nära Astrid Lindgrens originalspråk som möjligt. Och där hade ju japanerna tagit till. De hade ju skrivit en mindre bokhylla till varenda replik. Så att de i romanen Mattis säger hej Ronja, så på japanska skulle det vara åh min älskade lilla dotter som är det finaste på hela jorden, du kommer in i mitt rum och jag undrar hur du mår, du fagra, och så vidare. Så det var ju lite svårt då, och vill man ju gärna lägga till lite grann, och det fick vi inte göra, så då blev det många gutturala läten och andningar och otydbara små krummelurer som halkade ur munnen min.
Jag gissar, och nu försöker Men jag gissar att du upplevde det samma sak. För Ronja var den första gången jag dubbade någonting mot japanska. Och det har ju du gjort förut med Studio Ghibli-material bland annat. Men japanskan är ju också ibland känslouttrycken helt annorlunda jämfört med svenskan. Okay. Medan ett oj kan vara på japanska så är det oj på svenska. Och där är en utmaning att försöka matcha det så väl som möjligt.
Ja, verkligen. Det var mycket starkare känslouttryck i den. Och ofta fanns ju det även då i karaktärernas ansikten. Vilket gjorde det lite konstigt om vi försvenskade det för mycket, så giftes inte resultatet med ansiktsuttrycket. Så det var kompromisser och mellanlägen som var nyckeln till framgång där. Försöka hitta en gyllene medelväg.
Men det måste ha varit extra nästan utmanande med just Matti, ja, som var en otroligt teatralisk karaktär.
Ja, för att säga det. Och vi älskade ju det. Det var ju så kul när han tog sig själv på sånt blodigt allvar. Vi vill ju inte förlora. Så jag och faktiskt just Hasse Jonsson, som återkommer i den här intervjun väldigt ofta. Han var ju den som ansvarade för inspelningarna och gjorde det förnämligt. Vi var ju tvungna att stå upp ibland för det japanska uttrycket. Nu var ju hela Astrid Lindgrens historia filtrerad via ett japanskt sinnelag och kynne. Då måste vi acceptera det och dra fördel av det. Så att vi busade till det ibland och gjorde det lite osvenskt. Och jag tycker det jag har sett så mådde det bara gött utav det.
Och nu kommer vi in på den frågan från Björn också, just med Ronja. Du gjorde ju Mattis i helt underbara Ronja Rövardotter. Hur var det att ge röst till en karaktär som är så pass folkkär för så många? Hur tänkte du när du fick frågan och testa den?
Ja, men först smickrad och hedrad och väldigt glad. Och det är klart att jag tänkte på Börje Ahlstedts tolkning där väldigt mycket i början. Men jag fick hjälp utav Ghiblis väsensskilda tolkning utav berättelsen. Så det var redan något annat. Du hade inte kunnat kasta in Börje Ahlstedt där. Det hade blivit fel. Så att det var så enkelt att acceptera faktumet att det jag gör är något helt annat. Och jag ska försöka göra Ghiblis version rättvisa här nu. För att Ghibli har på ett annat sätt än Tage Danielsson på den tiden tolkat en urkund i det här fallet, Astrid Lindgrens fina berättelse, och tolkat det på sitt sätt. Och den ena står inte över den andra, utan det är två olika temperament som stoppar in sagan i sin mun och spottar ut den på två olika sätt.
Och du tänkte du någonsin just på den kopplingen med Tage Danielsson och att du själv växte upp med att titta på Hasse och Tage då, som du sa tidigare?
Ja, lite indirekt om inte annat. Och nu hade jag hunnit bli lite för stor för när den filmen kom. Så den har aldrig varit central i mitt liv. Däremot Bröderna Lejonhjärta var ju förstås superviktig. Och allt med Emil och sådär. Så då kanske det hade varit knepigare. Men jag hade ingen direkt relation till Ronja Rövardotter. Annat än att jag tycker den är väldigt bra. Och väldigt förtjust i Börje Ahlstedts rolltolkning där. Men det var så enkelt att göra något annat här. Och det var så hårdkokt den versionen vi fick sätta tänderna i. Så jag bara njöt av att slippa göra mysfyllis Ahlstedt. Och få göra en superaj, självupptagen, otillräcklig småbarnsförälder. Vilket jag också är.
Vilka av alla dina röster har varit svårast / enklast att göra rent röstmässigt? Jag skulle själv gissa på Plankton i Svampbob och den svåraste som Brock. Eller som den svåraste. Plankton som svårast och Brock som den lättaste, för den låter så lik din egen, om man får säga så. Normala röst. Vad tycker du själv, frågar Björn?
Ja, kanske. Jag vet inte om någon av dem är representativa för extremfallen, men det är åt rätt håll. Det är klart att Plankton är åt det svårare hållet och Brock åt det enklare, om man ska säga så. Nu har jag hunnit göra så många Plankton, så det är som att det har vuxit fram någon Planktonmuskel i strupen som gör att jag inte blir hes, vilket jag borde bli och kanske blev i början.
Som jag säger så, ja, men får jag höra hur Plankton
är? Det är inga problem alls, du kan skrika hur mycket som helst du gör. Så att det blir någon slags likton eller förhårdnad heter det. Huden har blivit förhårdnad just på Planktonstället, vilket gör att jag kan skrika mycket som helst. Men det ska jag säga att många av de där skrikiga rösterna i olika Marvel-sammanhang kan bli tära i långa loppet på rösten. Och då känner man av det efter ett tag. Och då är det direkt jobbigt. Men fan, om det inte börjat växa fram någon slags hinna där också. För nu tycker jag kan skrika på ganska bra där med.
Det är ju fantastiskt. Det har liksom blivit Plankton i halsen på något sätt.
Det är, ja. Planktonpunkten, det är G-punkten, Planktonpunkten. Det är ett nytt Google-paus där.
Ja, verkligen, paus. Så, välkommen tillbaka och allting är förstört. Det här var mina frågor och jag vill än en gång tacka för en underbar podd. Tack för ett bra initiativ, Christian, och tack alla underbara röster. Tack för alla underbara röster, Mattias, genom åren från Björn Lindgren.
Tack, tack själv, Björn. Björn.
Det här är från Finland, men det här fanns ingen avsändare på tyvärr. Så att vi skickar hälsningar. Det kanske är hela landet Finland. Du vet att du Finland gillar dig. Hej, jag har några frågor till Mattias. Var det roligt att dubba rösten till Sly Cooper?
Mm, den har jag faktiskt aldrig i ordets rätta bemärkelse dubbat, utan den har ju varit en spelfil så att säga. Där har jag hört repliken på engelska och utan att ha någon slags visuell förlaga. Och sen dubbat efter ljudgrafen, kan man säga. Jag har försökt få den lika lång som ljudet är långt.
Så lite mer röstskådespeleri än,
ja,
en dubb?
Ja, jag har inte haft ett ansikte att utgå ifrån. Så att jag kan än idag, jag vet inte hur Sly Cooper ser ut. Det var någon som pekade ut det där för mig någon gång. Och några andra tv-spel jag varit inblandad i. Och känner ingen koppling alls till det visuella uttryck, till det ansikte som finns där. Utan det är bara en röst för mig. Men roligt, absolut. Framförallt har jag förstått att det är ett kul och uppskattat spel. Och där händer faktiskt ibland, inte minst att pappor till sina företrädesvis pojkar i företrädesvis 8-10-årsåldern har fallit för den serien, eller det spelet, och kunnat identifiera mig som delaktig med hjälp av att lyssna på min röst.
Mm.
Så där kanske det roligaste har varit att faktiskt märka att det har landat ute i någon slags verklighet och att landat i någon slags god jord också.
Det är en ganska duktig spelutvecklare som har gjort dem också, som har gått vidare och gjort, om jag inte minns helt fel, så heter de Sucker Punch. Nu kommer ju spelnörden fram med mig, som har senare gjort Infamous-serien, om du är lite spelnördig. Så att, men kolla Sly Cooper-spelen.
Det måste jag göra.
Det måste, och du som lyssnar också, do it.
Do it.
Hur länge ungefär tar det att spela in röster för ett tv-spel, frågar Finland?
Oj, det beror på omfattningen. Om man har en stor roll så kan det ta hur många timmar som helst. Och har man något mindre så här. Till exempel, jag hade den stora, stora lyckan för några år sedan att få göra ett sånt här workout-spel. Och det betyder att jag hade i stort sett alla repliker eller all text i hela spelet. Och jag tror det tog mig 50 studiotimmar.
Åh, herre!
Och det var väldigt, väldigt jobbigt till slut att sitta och säga: åh, nu spänner du vänster lårmuskel. Och samtidigt som du böjer på höger axel och så går du upp i en brygg... Ja, du vet... workout-teknikaliteter som inte jag kan alls. Så det var ju svårt och tidskrävande och jobbigt, men det rasslade till gott i pengakassen. 50 timmars inspelning, det blev en hackare. Så det kan vara väldigt mycket, men ofta går jag in och så tar en timme, går in och skriker lite grann. Där kan det vara väldigt skrikigt ibland.
Jag tycker du har en sån skön röst, säger Finland. Brukar du träna rösten på något visst sätt?
Nej, men jag vet inte, i början av min så kallade dubbingkarriär och röstskådespelarkarriär, att jag ibland tränade på att komma ner lite djupare och hitta det där. Det behöver jag inte göra längre, och jag kommer så djupt som jag kommer. Det finns många röst, jag kommer inte så lågt som vissa andra gör, men jag behöver inte det heller. Utan, däremot så kan man väl säga att genom att praktisera det här så får man en träning, och det finns vissa små färdigheter som jag bemästrar idag som jag inte klarade av förut, till exempel att grovla och låta som någon slags urtidsödla samtidigt som jag pratar. Det var Andreas Nilsson som lärde mig. Tack för det, Andreas. Och det fick jag faktiskt möjlighet att slå mynt av så sent som igår. Men det får jag inte säga på vilken serie.
Jag tänkte bara, nu kommer det. Nej, det gjorde du inte. Vilka andra intressen har du förutom dubbning och teater? Nu har du varit inne lite på AIK-delen där.
Nej, men sport. Jag gillar att sporta själv. Jag tycker mycket om tennis och fotboll. Och jag tycker om att umgås mycket. Och musik har jag nämnt också. Och har jag något mer? Det blir inte så mycket mer, tyvärr. Det kanske finns.
Om du hade ännu mer tid, för det... Om du hade all tid i världen och så där, att lägga till ett till intresse, är det någonting du skulle vilja göra?
Ja, men resa förstås. Det har varit mycket mer av det förr, och det blir väldigt lite nu för tiden. Jag läste väldigt mycket förr, och det hinner inte jag längre. Det tycker jag är väldigt tråkigt. Morgontidningen, bara hinna igenom den, är centralt för mig. Och det saknar jag när jag inte hinner. Och senast jag läste en roman, jag kommer inte ihåg det ens.
De yngre lyssnarna nu kan också googla tidning. Och sen så kan det komma till. Varsågod. Ja, men det var som internet fast i handen på papper.
Exakt.
Googla papper också, det kan vara lika bra. Varma hälsningar från Finland och tack för en jättefin podcast. Tack själv, Finland. Hemskt ledsen att jag inte kan säga, hitta någon namn. Nästa fråga. Vet inte hur det är med andra. Det här är från Jim Ström som börjar med att svara på din fråga. Vet inte hur det är med andra, men jag känner att rösten till en karaktär är mycket av identiteten till karaktären. Huvudexemplet är till exempel Mattias tolkning som Batman. Figuren har existerat i olika medier ända sedan 30-talet, där han porträtteras på film och i tv-serier på engelska. Men det är först när man hör en karaktär på sitt modersmål som karaktären får liv och identitet på allvar. Även om de flesta skulle föredra Kevin Conroy eller Mark Hamill som röster, så kommer jag alltid förknippa Batman och Jokern med Mattias Knave och Per Sandborg, för att jag har en gemensam koppling till dem i och med att vi delar språk. Det tycker jag
är fint sagt.
Som avslutning vill jag även säga att om en guldbagge ska delas ut för bästa dubbinginsats i Sverige, så är Mattias Knaves tolkning av Mattis en solklar kandidat, då Mattias verkligen får använda hela sitt register för att ge liv till karaktären och lyckas med bravur. Med vänlig hälsning, Jim Ström.
Tackar, en kondensör. Tackar.
Nästa är ifrån Emanuel. Hejsan Christian och Mattias.
Hej.
Hej Emanuel. Först vill jag ha sagt att detta är en jätterolig podd och jag ser alltid fram emot nya avsnitt. Vad roligt, tack så mycket för att du lyssnar. Jag har alltid tyckt om tecknat. Det är roligt och det är fascinerande hur arbetet med tecknad film går till. För där gör man allt från grunden. Det är som att det är en ny värld animatörerna skapar. Det är också roligt att höra hur skådespelare ger sina karaktärer liv på ett sätt som skiljer sig helt från spelfilm. Herr Knave är en fantastisk skådis med roller i serier som Fosters hem för påhittade vänner.
Just det.
Nu ser jag att du glimmar till. Svampbob, He-Man.
Just det.
Får i storstan med flera. Hans roll som Knuckles i Sonic X är utmärkt. Men hans kanske bästa roll är i Biker Mice från 93. Som seriens skurk Limburger.
Limburger,
där han använde sin röst på ett jätteroligt sätt.
Den var svår. Den var svår.
Alltså, på vilket sätt då?
Otroligt långa repliker. Det var en hel sida ibland. Och väldigt dynamiskt. Han kunde gå från att ligga nära micken och bara njuta av att han åt dagmaskar, vilket han åt hela tiden. Och sen började han skrika! Och fram och tillbaka. Och jag var ju väldigt ambitiös då. Jag ville att det skulle sitta bra i klaff och... Och efter tiden, dåtidens mått mätt, så lyckades vi hjälpligt bra i vilket fall. Men vi ansträngde oss väldigt mycket i den. Och det var en sån där roll som egentligen var lite för basig för mig. Uh-huh. Så att jag var tvungen att hjälpa på traven. Och det gick lite si och så ibland. Men det där smaskandet kom jag ihåg. Och den här självpösiga, självgoda stilen som man hade, den gillade jag.
Emanuel avslutar nämligen med att undra om Mattias med sin Limburger röst nu i skulle kunna säga: och ni är fångade, råttor.
Oj, det vet jag inte. Och ni är fångade, råttor.
Och med, nu kommer nästa. Och med Batman röst säga: jag är hämnden, jag är natten, jag är Batman.
Jag är hämnden, jag är natten, jag är AIK.
Sanning. Ha det bra och på återseende från Emanuel. Tack så mycket, Emanuel. Vi går vidare. Här kommer frågor från en till Mattias K. Till en annan. Vad tycker du om, och jag har blivit tvungen att, jag ska säga det till er, ni som lyssnar på podden, om du får med dina frågor, jag får inte med allting tyvärr, för då skulle vi sitta här till nästa år, för att det är så fantastiskt mycket frågor. Men också det att ibland blir jag tvungen att klippa lite bland frågorna, eftersom jag förmodligen, eller tror att jag har fått fram svaren tidigare i showen, bara så du vet, ifall lite mejl är redigerat. Vad tycker du om omdubbningar överlag? Ämnet togs upp lite när Christian pratade med Anders Öjebo. Men jag är lite nyfiken på att höra din åsikt om det.
Vad skulle en omdubbning vara?
Ja, att man till exempel förnyar dubben. Du vet, man har gjort Disney-filmer, med Disney-filmer till exempel. För att modernisera språket till exempel. Eller vad
det jag tycker det är bra. Jag tycker det är bra. Det är väl kul om det gamla finns att få tag på någonstans. Det vore väl roligt. Men man väljer väl att omdubba av en anledning, och oftast så tror jag att jag är positivt inställd till det.
Är Brock en karaktär du saknar att spela, eller är du glad att han har gjort sitt?
Nej, jag saknar honom. Han var kul. Vi brukade skämta om att det var den enda roliga karaktären i hela den serien, i och med att vi gjorde det så ofta och så många, det var så många episoder. att han fick liksom, han var lite busig, lite crazy och inte så manierad som vissa utav dem, och han gillade tjejer och han var ju ogarderad, han var pinsam, han, på ett härligt sätt. Vi gillade honom, jag gillade honom, jag sökte honom, kom tillbaka i mitt liv, Brock.
Kom tillbaks, sätt igång. Det är ni lyssnare som sitter på internet. Gör en lista.
Ja.
Petitions. När vi ändå pratar Pokémon, ganska nyligen släpptes mobilspelet Pokémon Go, vilket fullkomligt exploderade. Mm. Har du testat det?
Nej, men mina barn är ju helt eld och lågor, så att indirekt blir utsatt för det hela tiden.
Och här kommer vi verkligen sätta ett datumstämpel om du lyssnar om 2-3 år på den här podcasten. Mm. 2016 var det. Mm. 31 augusti. En av rollerna du antagligen är mest känd för är ju förstås Bruce Wayne och Batman i den animerade serien på 90-talet. Till skillnad från Per Sandborg som Jokern dock, har väldigt många tagit din mantel sedan dess. Stefan Kalsén spelade då den äldre Bruce i Wayne i framtidens Bruce Wayne i framtidens Batman. Ruben Salmander var Batman i Justice League från 2001. Niklas Wahlgren i Batman från 2004. Satt någon vars namn jag inte lyckas hitta, men
Anders
Batman
Bäckman tror jag gör det nu.
Batman, den tappre och modige. Och det här, nu inser jag att vi har redan svarat på det, men Sveda att få en av dina större roller fråntagna, och det är det är också en lista till internet. Ta tillbaka Mattias Knabe. Kevin Conroy får ju fortsätta göra Batman, så
just rub it in.
Ja. jag är ledsen eftersom någon ställde en liknande fråga till Per Sandborg i förra podcasten. Utöver din egen, vilken tycker du har gjort Batman bäst? Vare sig det är röst, live action, svensk eller engelsk?
Jag har inte hört dem så mycket. Jag nog... Vem har gjort det bäst av dem där? Nej, jag passar på den. Jag passar.
Är det så?
Ja. Jag har ingen uppfattning om det. Jag kan inte riktigt minnas hur de har gjort det.
Hur insatt är du i Batman för övrigt, förutom din egna insats?
Inte ens. Jag har sett de här, jag tycker väldigt mycket om de här filmatiseringarna som kom på slutet. De med den underbara amerikanska skådespelaren vars namn jag nu har glömt, som du hjälper mig med nu.
Christian Bale,
ja.
Som är brittisk.
Ja, men, brittisk, ja. Exakt, jag säger det. De är ju jättebra tycker jag. Men nej, jag är illa bevandrad inom all Marvel-kultur, tyvärr.
Och nu är det ju DC dessutom. Så bara en sån sak.
Bara en sån grej.
Så är det. Men sen när det gäller Mattias fråga om varför jag brinner för dubbning, så har jag två svar på den. För det första så vill jag börja med att citera den nu bortgångne frihetskämpen Nelson Mandela, som en gång sa, citat: tala till en människa på ett språk hon förstår, så går det in i hjärnan. Tala till henne på hennes eget språk, så går det in i hjärtat. Slutcitat. Jag anser att många animerade filmer och serier ofta ger mig en starkare emotionell reaktion om karaktärerna pratar mitt modersmål, förutsatt att dubben är bra förstås. Även om jag kan förstå engelska utan problem, så jag känner mig alltid lite extra nära karaktärerna när de talar mitt modersmål. För det andra så dubbar jag själv på hobbynivå, och det är något som verkligen tänt till mitt intresse där är nog att jag under min ganska mörka tonårsperiod såg ner på mitt utseende väldigt mycket och ansåg att jag var för ful för att stå på scen eller vara framför kameran. PS, om någon lyssnare är i de tankarna just nu, så ska ni veta att det är struntprat. Ni kan alla bli fantastiska skådespelare. Jag upptäckte då fandubbning och drogs till det för att jag kunde agera utan att känna mig hindrad av mitt utseende. Jag kunde spela alla möjliga olika roller, och inte bara roller som passade någon som var 187 cm lång, lätt överviktig och bar glasögon. Se fram emot podden. Tack Christian för att du gör denna magnifika podcast, och tack Mattias för alla fantastiska röster och roller. Ha en fantastisk fin morgon, dag, eftermiddag, kväll, när ni nu än spelar in. Från Mattias Krantz.
Tack Mattias, fint. Bra svar.
Då hoppar vi in på de sista frågorna som kommer från YouTube. På införklippet inför den här podcasten. Och då är det, jag hoppas det ska, ja, antingen är det knäskotten, alltså en skotte som ska sitta i, eller också så är det knäskotten, att någon ska skjuta sig i knäna. Så, internet, you are fantastic and scary. Första frågan är: du medverkar i två dubbningar av Miyazaki-filmen Porco Rosso. I den första så spelar du huvudrollen, och den andra Porcos rival, amerikanen Curtis. Vilken av de två dubbningarna är din favorit?
Den första där jag gör grisen.
Varför?
En roligare roll att göra.
Vet du varför det inte blev att du fick göra...
Det lustiga i det här sammanhanget är att det är nästan bara jag som kommer ihåg att vi gjorde den överhuvudtaget på 90-talet. Det var någon sån där extra produkt. Det var innan ingen visste vilka de där Ghibli-studios var.
Uh-huh.
Ingen.
Och det var någon helg jag blev inkallad för att göra den där. Och jag och den teknikern som satt med mig, vi blev jättekära i filmen. Tyckte väldigt mycket om den och la verkligen ner all kraft vi kunde i den. Och alla andra som hade roller i den där scenen kom inte ens ihåg att de gjorde den. Så att när vi fick möjlighet att göra den på nyo då, långt senare, och han var ett namn då, och filmen var en relik, då kom inte ens Hasse Jonsson igen. Han kom inte ens ihåg att vi hade gjort den och att han hade gjort Curtis då. Så att jag var tvungen att förse honom med en gammal video VHS-kopia, Google Moment. För jag tyckte den blev så bra nämligen när vi gjorde den, så att jag bad om en kopia utav det vi hade gjort. Det tillhör inte vanligheten att jag bad om. Och den är borta nu, jag vet inte var den är tyvärr. Men helt enkelt, av någon anledning så folk kom inte ihåg att vi hade gjort den. Så när vi fick uppdrag att göra den på Eurotroll långt senare, så trodde alla att den gjordes för första gången på svenska. Och jag kunde då med videokassetten i min hand bevisa att så var icke-fallet. Så det var väl ett tecken på hur illa reglerad branschen var på den tiden. Det vet, folk beställde ingen dubbningar som dess kollegor inte visste om att vad han hade gjort och så vidare. Så att det skulle bara in material och ut och så vidare, och sen försvann det. Kommer jag? Vi kommer behöva runda av.
Ja, men då ska vi göra det. Det är bara några snabba här kvar.
Sorry.
Nej, det är ingen fara. Livet.
Livet.
Du är världens bästa Batman, säger knäskåten också. Men vet du vad? Nej. De flesta av de här är faktiskt fantastiska beskrivningar och svar på dina frågor.
Oh.
Så om du ska iväg så lämnar jag dem till dig, så du får i lugn och ro titta på dem.
Och du kan väl läsa dem för lyssnarna efteråt?
Ja, men det kan jag absolut göra. Så att vi får dem redovisade.
Då kan jag avsluta med en liten eget svar på den frågan jag ställer.
Ja.
En kortis bara.
Ja.
Men jag funderade på det där själv efteråt. För att jag har blivit jag har blivit så förbluffad när folk har kommit fram till mig och varit imponerad av det vi har gjort. Jag har blivit glad, men för mig har det varit väldigt förvånande. Men då tänkte jag att på den tiden då helt plötsligt hela tv-branschen exploderade, det kom massa nya betalkanaler och reklamkanaler och så vidare, med en uppsjö av dubbat material. Det gjorde att föräldrarna också satte sina barn framför tvn på ett helt annat sätt än tidigare. I viss mån kanske generationer av barn som fick lite mindre tid med sina familjer eller med jämnåriga och mer tid framför tvn. Då jag tror att de här rösterna som då återkom ganska ofta, man började känna igen de där rösterna. Det blev någon slags, inte hemliga kompisar, men reservkompisar. Man fick en relation till den där rösten som gjorde den där figuren som sen gjorde den där. Att det blev någon som man hade med sig. Och att sen efter 10 års inpumpad av de där rösterna så blev det en slags stand-in-kompis. Så att kanske är jag en stand-in-kompis för massa människor. Och en röst som väldigt många människor har vant sig vid att ha i sin närhet, om inte annat. Det var min lilla egna tolkning på det hela.
Jag tyckte den var intressant.
Tack.
Det har jag aldrig funderat på.
Tyvärr måste jag avbryta för att vi har gäster och jag måste äta.
Ja, men det är gäster och mat och sådär. Och då passar jag bara på att säga tack så jättemycket.
Det är jag som tackar. Vad kul att ha det här.
Och den clownsignalen. Det är min favoritljudeffekt just nu som jag använder i mina YouTube-filmer. Så den får i alla fall signalera att intervjun med den fantastiska Mattias Knave är över. Och det har nu gått en dag sen intervjun och jag är i min hemmastudio. Det blev lite avbrutet sådär för att livet kom in i bilden såklart. Och så är det. Men jag tycker ändå att vi fick med fantastiskt mycket frågor och tankar. Och så tänkte jag så här. Istället för att jag står och läser YouTube-kommentarer, för att det är inte så intressant att lyssna på mig, så tycker jag faktiskt att du kan ta det till YouTube-filmen som jag spelade in inför intervjun med Mattias Knave och läsa alla de häftiga beskrivningar på varför dubbning är speciellt för människor. För det var mycket som klingade i mig, men jag tror också att om du läser dem på plats så kan du svara och berätta om du håller med och om du känner igen dig i någon av beskrivningarna. Så gör gärna det, för de vi missade, de låg på YouTube-klippet som heter Röstskådespelarna inför Mattias Knave. Så kila gärna dit och läs och kommentera och diskutera med andra dubbnördar. Och titta hemskt gärna på alla tidigare YouTube-klipp också med Anders Öjebo och Annika Smedius och Anneli Bagavan och Andreas Nilsson. Och lyssna på tidigare avsnitt av podcasten. Den finns i Acast, i iTunes och via RSS. Och all info till det där hittar du på rostskadespelarna. Stopp! Vänta, hej. Christian Hedlund här igen. Det var jag som pratade tidigare, men det var en yngre, fräschare version som talade. För det här avsnittet med Mattias Knave, det spelades ju in någon gång typ 2016. Och när jag spelar in det här, då är det 2021. Och det här var det sista i raden utav gamla avsnitt av Röstskådespelarna. Vi gjorde ju en Kickstarter och jag och min vän och kollega Linn Erner fick ju chansen att göra några avsnitt till. Och hädanefter är det de som kommer i den här feeden. Och all info och allt övrigt material och sådär som dyker upp hittar du fortfarande på Röstskådespelarnas hemsida. rostskadespelarna.se.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.